Ursäkta mig. Vi får gå över till temperaturerna. Klockan 6 hade Stockholm 12 grader, Göteborg 14, Malmö och Karlskrona 15, Kalmar 14, Visby 11, Jönköpings flygplats, Norrköping och Karlstad 12, Gävle 11, Mora 12, Sundsvall 6, Östersund, Umeå och Vilhelmina alla 10, Luleå 11 och Kiruna 8 grader. Och nattens lägsta, minus 2, rapporterade Latnivara. Åter till P1 morgonstudio.
Ja, det var en besvärlig retosta. Du får fixa till det där, Katarina Andersson, tills nästa sändning. Elisabeth Lidén, det blir nyheter strax.
Ja, vi berättar om Sweden Rock Festival i Blekinge och som inleds idag, och att polisens arbete inte kommer att förändras trots att terrorhotnivån nyligen har sänkts.
Och efter det handlar det bland annat om rättegången mot den svenska IS-terroristen Osama Krayem som börjar idag.
Misstänkt mordbeställare i Uppsala fick inget reseförbud och försvann utomlands. Sydkoreas nyvalde president svärs in och maktskifte till en mer liberal regering väntar. Och rättegången mot den svenskfödde IS-terroristen Osama Krayem inleds idag. Och det är morgonens rubriker i Ekot. Ja, den 25-åring som anhölls misstänkt för att ha beordrat trippelmordet i Uppsala släpptes utan att få reseförbud, trots fortsatta misstankar. Enligt uppgift till P4 Uppland och Ekot försvann mannen kort därefter utomlands. Polisens gängexpert Gunnar Appelgren tycker att reseförbud borde användas oftare.
Det blir svårare, man kan inte flyga ut om man inte har passet med sig och lite sånt där.
När polisen kritiserats för att inte komma åt de som beordrar våldsdåd i gängmiljön har man ofta hänvisat till att anstiftarna gömmer sig utomlands. Så här har till exempel rikspolischef Petra Lund sagt till Ekot i januari.
Vi behöver komma längre upp i själva kedjan och ytterst till anstiftarna. Vi måste få hem dem.
Men P4 Upplands och Ekots granskning visar att även när misstänkta anstiftare är i Sverige och grips så kan de lämna landet. Det här hände i fallet med trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala i slutet av april.
Kort efter så greps en 25-årig man misstänkt för att ha beställt morden. Han nekar till brott och släpptes några dygn senare. Men eftersom han fortfarande är skäligen misstänkt för anstiftan finns det en möjlighet i lagen att besluta om reseförbud i samband med frisläppandet.
Men åklagaren fattade inget sånt beslut. Och enligt uppgifter från ett flertal poliskällor till Sveriges Radio så lämnade mannen omedelbart landet efter att han släppts. Statsåklagare Andreas Nyberg är den ansvariga åklagaren.
Min bedömning var att misstanken inte är tillräckligt stark för att belägga honom med reseförbud.
Hur bedömer du möjligheterna nu att i efterhand få hit honom till Sverige om ni genom telefontömningar eller vittnesmål till exempel skulle få ihop mer bevisning kring att det var han som beställde mordet?
Det får vi ta då i så fall.
Med facit i hand då, med tanke på att han lämnade landet?
Enligt min bedömning så är det rätt beslut utifrån förutsättningar som var då.
Har ni tappat bort honom?
Det är ingenting jag vill gå in på.
Poliskommissarie Gunnar Appelgren menar att reseförbud generellt är ett av de verktyg som kan försvåra för kriminella.
Det är synd om det är viktigt för en utredning att man får chansen att sticka iväg och försena utredningsåtgärder om man har möjlighet att förhindra det.
Reportrar var Hugo Miller och Erik Svedberg på P4 Uppland och Alexander Galliano och Kina Pojanen på Ekot. I Jönköping är flera boende inrymda efter en explosion i ett flerbostadshus i de centrala delarna av stan. Larmet kom till polisen vid 3-tiden i natt. Platsen är avspärrad och ska undersökas av nationella bombskyddet. Ingen person har skadats, men det finns lite skador på huset enligt polisen. Utrikes nu. I Gaza pausar idag en hjälporganisation utdelningen av nödhjälp. Beslutet kommer efter att palestinier dödats av israeliska styrkor nära platser för matutdelning de senaste dagarna. Och i Gaza är hungern stor. Där finns vår medarbetare Sami Abu Salem som försökte hindra sin son från att riskera livet.
في طخ بس مش في الحجم من اللي في
يعني في طخ
بس يا عمي بننزل من هذا
Pappa, jag klarar mig, säger Karim medan drönaren surrar ilsket ovanför dem. Och, säger Karim, vår granne kom ju hem helskinnad med en hel kartong mat. Ja, säger Sami, men två män som var alldeles intill honom dödades med ett skott i huvudet. Enligt grannen som var på plats besköts folkmassan som väntade på mat med drönare och stridsvagnar. Israels militär undersöker händelsen men lägger skulden på Hamas. FN har krävt en oberoende utredning. Det är farligt, Karim, säger Sami. Jag är rädd om dig, du kan bli skjuten, du kan också bli rånad eller dödad av någon som vill åt dina säckar med mjöl och ris och knivhugger dig. Artonårige Karim försöker insistera och säger att han inte vill vara en feg ynkrygg som inte kan bidra till familjeförsörjningen. Dessutom är vi alla hungriga. Hur länge kan man leva på en burk bönor, säger Karim. Välj mellan bönor och död, svarar Sami irriterat. Och när 18-åringen fortsätter att tjata skriker Sami åt honom så att han överröstar den surrande drönaren. Karim, du får inte. Det är slut på den här diskussionen.
Jag var tätt i den
Karim! Kallas, nej, yani la!
Senare på kvällen skriver Sami ett meddelande till mig att i det här fallet är jag emot demokrati i hemmet. Karim kommer inte att våga gå emot min vilja trots att han är 18 och jag skäms inte över att vara diktator just idag. Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Stockholm.
Och idag gör vi en större satsning kring Gaza i P1 och i vår app Sveriges Radio Play. Idag svärs Sydkoreas nyvalde president Lee Jae-myung in. Och det innebär ett maktskifte från en konservativ regering till en mer liberal, en av regionens få demokratier. Lättnaden var stor bland Lees anhängare efter vinsten, men det finns också oro.
Jag är helt till mig. Äntligen är Sydkorea tillbaka till normalitet. Nu kan vi börja arbeta med det här landet och det känns som att vi medborgare är de som bestämmer igen, säger Moon Aremia som är 30 års åldern. Hon uttrycker en åsikt som delas av många efter att valet var klart i natt, att den sydkoreanska demokratin visat sig motståndskraftig efter den politiska kris som präglat landet sedan den nu avsatte presidenten Yoon Suk-yeol införde militärt undantagstillstånd i vintras. Lee Jae-myung, som företräder Demokratiska partiet, vann till slut med en rejäl marginal över motståndaren, den konservativa Kim Mun-soo. Men Kim Mun-soo fick drygt 41% av rösterna och det visar på den stora polarisering i landet som kommer att bli en av den nya presidentens första utmaningar. Klyftorna är så djupa nu. Jag oroas att det kommer bli svårt för honom att lösa det, säger en tjej som väntar på att Lee Jae-myung ska dyka upp på valvakan. Lee Jae-myung möttes av jubel när han kom dit efter midnatt. I sitt första tal till sydkoreanerna lovade han att ena landet. Han sa också bland annat att han kommer att söka dialog med Nordkorea. Den nya presidenten står inför en lång rad utmaningar, såsom de handelstullar som USA hotar med och som kan skapa väldiga problem för den sydkoreanska ekonomin. Ovanpå det hög arbetslöshet bland unga, korruption och världens lägsta födelsetal. Moa Kärnstrand, Seoul.
Idag inleds rättegången mot den svenskfödde IS-terroristen Osama Krayem som misstänks för att ha deltagit i avrättningen av en jordansk pilot i Syrien vid årsskiftet 2014-2015. Enligt Rina Devgun, åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, har det varit tidskrävande att komma fram till rättegång.
Ja, men det finns väldigt många svårigheter. Det är utomlands i en konfliktzon. Det har gått väldigt lång tid. Om man ser till den här filmen så är det också en person som är nästan till helt maskerad. Men med det sagt så har vi ju en erfarenhet i hur vi jobbar. Vi jobbar med väldigt många internationella aktörer. Vi jobbar med andra länder för att kunna komma vidare i den här typen av utredning.
En propagandafilm från avrättningen av den jordanske piloten i Syrien spelar en stor roll för åklagarnas bevisning. Den anklagade, IS-terroristen Osama Krayem, som är född i Malmö, har enligt åklagaren själv skrivit på Facebook att han var med vid avrättningen och att han syns på filmen. Men han nekar till att det ska ha gått till på det sätt som åklagaren påstår, enligt hans försvarsadvokat. Osama Krayem är dömd till 30 års fängelse respektive livstidsfängelse för sin medverkan vid terrorattentaten i Paris 2015 och i Belgien 2016. Det är den belgiska förundersökningen och ett samarbete mellan rättsliga myndigheter i flera länder som har lett fram till dagens rättegång. Det här blir första gången som en svensk domstol behandlar två brott, terrorism och grovt krigsbrott, i samma åtal. Åklagare Rina Devgun igen.
Han bör, menar vi, på fällas för båda brotten. Och det är också en viktig signal att reser du till en väpnad konflikt, oaktat om du är en del av en terroristorganisation eller inte, så kan lagföring ske på det här sättet. Och man kan tänka sig andra fall i framtiden också där man kan se att man träffar båda så här brotten. Och då ska man åtala för båda.
Reporter var Margareta Svensson. Sweden Rock Festival i Blekinge inleds idag. Och polisen räknar med att mellan 60 000 och 70 000 människor kommer att vistas inne på och runt festivalområdet de kommande 4 dagarna. Men trots att terrorhotnivån nyligen har sänkts kommer det inte att påverka polisens arbete, säger Ola Jarevik, som är högsta polisbefäl på festivalen.
Säkerheten och tryggheten, det är det viktigaste för oss. Att jobba mer för säkerhet och trygghet, det är till godo i alla lägen. Nu är vi trygga i det vi gör och ser ingen som helst skäl till att vi ska aktivt sänka den.
Det var den 23 maj som chefen för Säkerhetspolisen meddelade att terrorhotnivån sänks från en 4 till en 3 på den 5-gradiga skalan. Men det är inget som påverkar polisens arbete på Sweden Rock Festival. Tvärtom är mycket sig likt från förra året då terrorhotnivån var högre. Exempelvis är det fortsatt stopp för att ta med sig väskor in på området. För festivalbesökaren Stefan Juliebö, som är inne på sin 3:e Sweden Rock, är säkerhet inte något han tänker särskilt mycket på.
Ja, det mesta är ju party, så, för jag tycker det är väldigt lugnt i övrigt, så inte mycket bråk man ser eller någonting sånt, så att ingenting man märker av så. Kollar man då lite på nätet och sådana här, vad folk säger om festivalen, så är det många som säger att det är en av de säkrare festivalerna att åka på. Så att det är ju väldigt högt betyg där, tycker jag.
Trots att festivalen drar igång på onsdagen är massor av besökare på plats långt innan. Exempelvis Stefan Juliebö och hans fru som kom till festivalområdet redan i lördags. Även blåljusmyndigheterna är tidigt på plats, men trots den sänkta terrorhotnivån tycker inte polisbefälet Ola Jarevik att man lagt för mycket resurser på årets festival.
Mycket av det vi gör är inte en resursfråga, den är mer en metodfråga. Hur vi jobbar i olika delar och utan att gå in i alla delar exakt så är det med det vi handlar om, hur vi tittar, hur vi jobbar och så.
Och reporter här var Mikael Eriksson. I Nigeria har över 200 personer bekräftats döda efter förra veckans kraftiga översvämningar. Det uppger delstaten Nigers humanitära kommissionär enligt AFP. Och dödssiffran befaras stiga eftersom omkring 500 personer fortfarande saknas.
Det gick över 100 barn på skolan här. Några av dem klättrade upp i träd och grät efter hjälp. Byggnaden sjunker, skrek de. Byggnaden sjunker. Rahmat Sulaiman bor i det svårt drabbade samhället Mokba i västra Nigeria. Hon överlevde översvämningen som svepte med sig hundratals människor och hela kvarter. Jag såg personer som fortfarande sov, säger hon till BBC. De flöt iväg på sina madrasser. Det kraftiga regnet som orsakade översvämningarna i Nigeria började i torsdags och pågick i flera timmar. Ett dammbrott i närheten av samhället Mokwa tros ha förvärrat det starka vattenflödet. Men lokala myndigheter har ännu inte bekräftat det. Före och efterbilder av Mokwa visar förödelsen. En bred strimma av byggnader saknas helt. Kvar är det bara lera och bråte. Räddningsinsatserna har upphört då myndigheterna nu, snart en vecka efter skyfallet, inte tror att någon av de drygt 500 saknade är vid liv. Översvämningar som den här är inte ovanliga i Nigeria den här tiden på året när det är regnperiod. Men enligt FN har klimatförändringarna gjort att extremväderhändelser har blivit allt mer återkommande i den här regionen de senaste åren. En av de större katastroferna inträffade 2022. Då omkom 600 personer och över 1 miljon människor fördrevs från sina hem. Även i fjol tvingades hundratusentals på flykt efter en dammkollaps. Översvämningarna nu befaras bli än värre och sägs vara de värsta på över 60 år.
Reporter Sara Nuder. Så vädret, idag får stora delar av landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Men främst sydöstra Götaland och norra Norrland får först sol innan skurarna drar in. Det var Ekots nyheter och P1 Morgon fortsätter.
Mm, det stämmer, och idag inleds ju rättegången mot den svenskfödda IS-terroristen, eller svenska IS-terroristen Osama Krayem. Han var sedan tidigare dömd till fängelse för terrordåd i Paris och Bryssel. Och nu står han åtalad för grova krigsförbrytelser och terroristbrott för sin inblandning i avrättningen av den jordanske piloten som brändes till döds av IS-terrorister i Syrien någon gång vid årsskiftet 2014-2015. Joakim Palmqvist, krimreporter på Sydsvenskan, är med oss nu. God morgon.
Ja, god morgon, Pia.
Osama Krayem, han föddes ju 1992 i Sverige med palestinska föräldrar. Vad vet vi om hans uppväxt i Malmö?
En ganska stilla och typisk uppväxt, skulle jag säga. Dels så bodde han med familjen i Oxie, strax utanför stan, tillsammans med, vad ska vi kalla det, ursvenska familjer. Det var ett beslut som pappan och mamman tog tillsammans för att, så att säga, hjälpa till att integrera barnen. Men dels växte han upp i Rosengård. En idrottskille, spelade fotboll, var utåtriktad som barn, har vi fått till oss. Inga sådana här uppenbara tecken på att han skulle bli jihadist och massmördare.
Ja, vad berättar klasskamrater och släktingar till honom som jag har pratat med om honom?
En slätstruken bild, skulle jag säga. Flera beskriver honom som snäll, en ganska vanlig kille. Någon sa att han var den sista de trodde skulle bli terrorist. Det är just den här kontrasten mellan Malmökillen de kände och den här dömde IS-krigaren som gör historien så svår att ta in.
Så hur gick det till då när han radikaliserades?
Det ser ut att ha gått väldigt fort. Under 2014 börjar man se de här yttre tecknen på en radikalisering i klädsel och skäggväxt och liknande. Det sker under första halvan 2014, och den sommaren lämnar han Sverige. Och bara några månader senare dyker han upp i propagandamaterial från IS olika träningsläger. En ideologisk förvandling på väldigt kort tid.
Men hur kom det sig att han hamnade i Syrien hos Islamiska staten?
Alltså, han verkar ha radikaliserats främst via nätet och personliga kontakter, och sen då blivit lockad att resa den klassiska vägen för IS-krigarna via Turkiet, smugglade över gränsen till Raqqa, det stora IS-fästet, och där blev han väldigt snabbt en del av en ytterst brutal IS-cell enligt tidigare domar. Den kallades för de nio, eller de nios gäng.
Så vad gjorde han i den rollen?
Ja, han pekas ju ut som medskyldig till det här, ett av de allra mest vidriga tortyrmorden som Islamiska staten, den här terrorsekten, begick. Att de brände ihjäl en jordansk pilot levande i en bur. Men sen tillhörde han ju samma IS-cell som begick terrordåden i Paris 2015 med 130 döda, Bataclan-dåden.
Mm. Men vilken roll hade han då i till exempel då i terrorattacken mot Bataclan i Paris och även terrordådet i Bryssel 2016?
Just det, några månader senare. I Paris var han inte skytten som anföll den här konsertlokalen, utan han är dömd för att ha hjälpt till med logistik, ordnat fram vapen och liknande. I Bryssel, ett par månader senare, 2016, där skulle han egentligen ha sprängt sig själv som den andra tunnelbanebombaren vid Malbec-stationen. Men ångrade sig i sista stund. Även där handlade det om logistik och samordning, för det var ganska många inblandade i båda dåden.
Och där i Bryssel då, det var ju där han greps och dömdes till livstids fängelse, och sen dess har han suttit i belgiskt fängelse. Och nu inleds alltså rättegången i Sverige, och då handlar det om då den här avrättningen av den jordanska piloten. Mm. Vad talar för att han faktiskt var inblandad i det?
I den här propagandafilmen från mordet så ser man en maskerad man, en bland många, som står beväpnad precis intill buren. Och experter har alltså identifierat honom på bilder därifrån. Bland annat är det ett R ovanför ena ögat. Man har tittat på allt från rörelsemönster till höjd, längd. Han har blivit utpekad också av en avhoppad IS-terrorist. Och numera så vidgår han att han var där. Men han säger ganska typiskt sett att han bara lydde order och var en statist, så att säga.
Men han går ändå med på att han har gjort det här?
Att han var på platsen, ja. Skyller då. Under olika förhör under de senaste åren så säger han dels att han har blivit tvingad, dels att han inte riktigt visste vad det var han skulle vara med om och så vidare.
Så Men han har egentligen inte erkänt själva brottet?
Han erkänner inte krigsbrott och terrorbrott, och att han skulle ha avsikten att vara med och tortyrmörda den här piloten, utan att han, vad ska jag säga, var en statist bara i IS propagandavideo.
Men här har vi då alltså en skötsam kille från Malmö som är vaktmästare och som nu då är dömd IS-terrorist. Mm. Hur ska man förstå det här? Har du kommit närmare svaret på det?
Det handlar om, tror jag, identitetssökande, jakt på tillhörighet, och samtidigt så har han blivit, vad ska man säga, ideologiskt förförd som så många andra. Han växte upp i Sverige i ett sammanhang där vissa kan uppleva att de aldrig fullt hör hemma, och där erbjuder, väldigt förenklat, IS en brutal men tydlig väg. Man får en plats, ett sammanhang, en fiende, ett syfte, så att säga. Det gör ju inte gärningarna mindre fruktansvärda, men det tror jag är en viktig del av berättelsen om hur man leds in eller sugs in eller väljer att sugas in i de här sammanhangen.
Det säger Joakim Palmqvist som är krimreporter på Sydsvenskan. Tack ska du ha för att du ville vara med i P1-morgon.
Tack, Pia.
Då byter vi ämne. Det ska handla om den senaste ukrainska attacken i raden mot Ryssland, undervattensattacken mot Krimbron som leder från det ryska fastlandet till den annekterade halvön Krim. Och det här är tredje gången som Ukraina attackerar bron i det som säkerhetstjänsten kallar en ny, unik specialoperation. Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan, med oss nu. God morgon.
God morgon.
Kan du berätta för oss, vad är det här för operation?
Ja, vi vet egentligen inte exakt hur det gått tillväga, men man har ju placerat en stor sprängladdning på botten eller väldigt nära en av pelarna till den här bron, och man kan då på filmer se hur det här exploderar och får hela bron att skaka, men det verkar inte vara jättestora skador.
Kan det vara någon form av sjödrönare?
Ja, det är väl det som har gjort den kopplingen, men det är inte alls klart på den information vi har nu. Den traditionella sättet skulle ju vara att man simmar in med dykare, alltså militära dykare som placerar en sprängladdning på plats. Men det går inte att utesluta heller att man har använt någon typ av fjärrstyrd farkost.
Och enligt den ukrainska säkerhetstjänsten så har det tagit flera månader att planera attacken. Över ett ton sprängmedel ska användas. Men resultatet blev ju egentligen bara att bron stängdes av i några timmar. Så hur ska man se på det här? Är det en framgångsrik attack eller inte?
Ja, det visar väl kanske att bron inte är helt skyddad. Men målet var ju att förstöra bron så att det tar lång tid att reparera åtminstone. Och det har man inte lyckats med, utan troligtvis räckte det med någon typ av inspektion och se att det inte fanns skador. Och sen kunde man öppna bron igen. Och då är det ju inte i sådana fall en lyckad attack ur Ukrains perspektiv.
Nej. Men om sprängmedlet hade varit bättre placerat eller om det hade varit mer sprängmedel, hur stor skada skulle det kunna ha blivit?
Med rätt placerad spräng, den här typen av sprängmedel, med de här mängderna, så borde man kunna förstöra bron helt och hållet. Men här under vattnet är det ju väldigt stora, tjocka betongkonstruktioner och inte så lätt att störa eller förstöra. Så att man skulle nog behöva placera den här sprängladdningen på ett mer intrikat sätt, mer väl placerat utifrån brons svagheter. Och då borde man kunna förstöra ett brosegment ordentligt.
Så hur ska man se på den här attacken? Är det ytterligare ett exempel på den ukrainska uppfinningsrikedomen?
Ja, på ett sätt är det ju det, därför det kräver mycket arbete även om man i det här fallet inte lyckades. Och så att på så sätt är det ett bevis på att man hela tiden jobbar på att hitta på nya sätt att slå mot viktiga punkter i Ryssland eller i det här fallet på ockuperad mark. Men just den här var ju inte lyckad och man har inte lyckats få ut effekten av den här långa planeringen och de resurser man har lagt på den här attacken.
Och det är tredje gången som Ukraina attackerar den här bron. Borde Ryssland kunnat förhindra attacken?
Alltså, den här bron måste vara välskyddad, därför det är en väldigt viktig liksom, länk in på Krim för Ryssland, både för krigföringen och för det civila livet. Och att man hittills inte har lyckats störa bron mer än då under några timmar är ju ändå ett bevis på att den är välskyddad. Så vi kommer säkert se fler attacker mot bron, men det är också att de inte lyckas mer än vad de lyckas är ett bevis på att skyddet är relativt starkt, men inte perfekt.
Förre presidenten Medvedev har ju lovat en rysk hämnd. Har det kommit någon sån än?
Inte vad jag har hört, och jag tänker att en sån hämnd, om det nu egentligen, det borde vara liksom medial, alltså någonting vi märker. Men även Rysslands resurser är ju begränsade och man är nog försiktig från rysk sida att göra någonting som bara är för att visa upp sig. Utan man behöver nog använda resurserna för det viktiga kriget på marken och kanske försöka ta mer mark helt enkelt. Så att det är inte säkert att vi ser den direkt, men om det skulle vara en hämndaktion, då kommer det ju vara en sån som vi skulle märka, och det verkar inte som något sådant har hänt hittills.
Det här är ju den andra ukrainska attacken mot Ryssland som föregåtts av lång planering den senaste veckan. I helgen attackerade Ukraina 11 strategiska bombplan långt in i Ryssland. Kan vi vänta oss fler attacker i närtid?
Jag tror att Ukraina har flera planer på väldigt många olika typer av sådana attacker, men de tar lång tid. Så att det är möjligt att vi kan se sådana i närtid, men 2 i veckan är inte normalbilden, det tror jag inte. Men att det finns flera planer och att man kommer sätta dem i verket när man får chansen, det är jag övertygad om.
Och Rysslands svar på det hela då?
Alltså egentligen så påverkar inte de här attackerna kriget på marken här och nu, och det kan vara så att Ryssland ändå fokuserar på det, så att därför är det inte säkert heller att Rysslands svar blir så starkt liksom, bara för att visa styrka, utan man helt enkelt sparar resurserna till det som man bedömer är viktigast för att nå sina mål i kriget.
Så att Ukraina lyckas med de här attackerna, Ryssland har inte svarat ännu i alla fall. Vad skickar det för signaler om kriget framöver?
Ja, men kriget pågår ju för full fart. Vi kanske mest hör den här typen av spektakulära attacker, men det händer ju små saker, eller viktiga men allvarliga saker kring linjen på marken hela tiden. Så att kriget pågår med full kraft, men båda sidor har begränsade resurser.
Det säger Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Tack så mycket. Då är det dags för Radiosporten. Mats Fagerström, ordet är ditt.
Tack för det. Det lossnade rejält igår kväll för damlandslaget i fotboll efter en längre tids måltorka när det blev seger med hela 6-1 när man slog Danmark i Nations League som man också möter i EM-premiären om en månad. Första målet redan i första matchminuten och hälften av de sex målen gjordes av en stekhet, Stina Blackstenius.
Janogy ner mot kortlinjen, inlägget är jättebra, slaget hamnar hos Blackstenius som skjuter bollen i mål! Hattricket är fullbordat i den 53:e minuten. Stina Blackstenius gör mål på allt!
Är hon stekhet eller stekhet?
Såklart jättenöjd med vår prestation idag och resultatet som vi får med oss från den här matchen. Var otroligt kul att spela idag och det är mycket som stämmer från början till slut egentligen. Får till vårt höga försvarsspel i början av matchen och får tidig utdelning. Sen tycker jag bara att vi fortsätter på den vägen och gör en bra prestation hela matchen igenom. Så jätteglad.
Och semifinalen i Nations League spelas i höst dit också Tyskland, Spanien och Frankrike kvalificerat sig. Lottning på fredag. Lite smolk i glädjebägaren dock när Fridolina Rolfö utgick med en fotledsskada. Men landslagsläkaren Homan Ebrahimi kom dock med lugnande besked efter matchen.
Och initiala bedömningar hoppfullt och vi kommer följa det under kvällen och morgondagen.
Vad tror man, är det en stukning, det är inget brott på något sätt eller vad är det?
Det är vår initiala bedömning.
Och hur lång rehabtid är det på en sån?
Det är väldigt varierande, men hon har ju fått behandling. Hon får behandling nu och vi ser hopp på framtiden.
Så det är ingen fara för EM om man tänker så?
Inte så som vi bedömer just nu.
Lugnande besked är från landslagsläkaren Homan Ebrahimi om Fridolina Rolfös skada. Andreas Lundin, Andreas Mats och Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander var det ni hörde. Fler intervjuer på Radiosportens sajt och där stannar sporten för nu.
Tack för det, Mats Fagerström. Klockan är strax 7:30. Då får vi en ny sammanfattning med Ekots Elisabeth Lidén. Sen blir det Ekonomi, Eko och Vetenskapsradions nyheter. Och sen får vi ljudbilder från Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem i Gaza, där människor levt under bomber och matbrist i över 600 dagar nu. Hur kan en vanlig dag se ut? Det får vi veta mer om strax. Nu är klockan 7:30. Här kommer Ekot.
I Gaza pausas utdelningen av mat idag, det meddelar Gaza Humanitarian Foundation. Detta efter att tiotals palestinier dödats de senaste dagarna när de skulle få hjälp. Exempelvis dödades 27 personer igår morse. Organisationen ska först bland annat arbeta med att stärka säkerheten kring matutdelningen. Idag ska FNs säkerhetsråd hålla en omröstning om en resolution som innebär en omedelbar och permanent vapenvila i Gaza som ska respekteras av alla parter. Diplomatkällor uppger att USA, en av säkerhetsrådets 5 permanenta medlemmar, förväntas lägga in sitt veto mot förslaget, skriver AP. I Nigeria har över 200 personer bekräftats döda efter förra veckans kraftiga översvämningar, uppger delstaten Nigers humanitära kommissionär, rapporterar AFP. Och dödssiffran befaras stiga. Myndigheten har upphört med räddningsinsatserna eftersom de inte tror att någon av de drygt 500 personerna som saknas är vid liv. Den 25-åring som anhölls misstänkt för att ha beordrat trippelmordet i Uppsala släpptes utan att få reseförbud, trots att han var fortsatt misstänkt. Och kort därefter försvann han utomlands, enligt uppgifter till P4 Uppland och Ekot. Ansvarig åklagare Andreas Nyberg menar att misstanken inte var tillräckligt stark för att belägga honom med ett reseförbud. Och antalet resor med inrikesflyg fortsätter att minska, det visar statliga Swedavias flygstatistik. I maj minskade inrikesresorna med 6% i jämförelse med samma månad förra året, främst i de södra delarna av Sverige. Och nivån för utrikesresandet, den var däremot oförändrad i jämförelse med i fjol. Det var Ekot, nu över till Ekonomiekot, Carl V. Andersson.
Och Ekonomiekot inleder med nya uppgifter om hur ineffektiv Northvolts produktion var innan konkursen. Fabriken i Skellefteå har efter konkursen tillverkat lika många batterier med en tredjedel av personalen. Och flera av de anställda som Ekot har pratat med är inte förvånade.
Northvolt from being a startup, it suddenly went into this bureaucratic company of few people working but more people managing.
Den tidigare Northvolt-ingenjören Shubhrajit Sinha säger att Northvolt blev ett byråkratiskt företag där få jobbade med att faktiskt göra batterier och desto fler arbetsledde. Dessutom kom arbetsledarna inte sällan med motstridiga besked om vad som behövde göras.
There were few people actually doing, but more people telling what to do and then having contradictions between them.
En av anledningarna till Northvolts ekonomiska kris och konkurs var de stora produktionsproblem som fanns i fabriken i Skellefteå. Det byggdes färre batterier än tänkt. Ett tydligt tecken på det är att produktionen efter konkursen har gått lika bra, men då med mycket färre anställda. Så här har konkursförvaltaren Mikael Kubu sagt.
Bolaget har ju tillverkat lika många battericeller som innan konkursen, fast med en tredjedel av personalstyrkan.
Ett exempel på de stora kostnaderna i produktionen finns i en ekonomisk rapport ifrån slutet av förra året. Den visade att fabriken fick in runt 100 miljoner kronor i intäkter, men samtidigt hade kostnader för att producera batterierna som var på runt 1 miljard. Alltså var kostnaden 10 gånger större än intäkterna. Innan konkursen gjordes satsningar för att förbättra produktionen. Bland annat så hade kunden Scania personal på plats som hjälpte till att få ordning på fabriken, och bland dem ska det ha funnits en förvåning över hur dåligt det fungerade där.
En källa till Ekot säger att det var mycket fokus på att expandera verksamheten innan konkursen. Det gjorde att många av de anställda sysslade med annat än själva tillverkningen. En bild som även Shubhrajit Sinha känner igen. Han säger att han förstår att produktionen ökade när allas kraft koncentrerades mot samma mål. Och han tycker att det var för många chefer.
So many site supervisor, production managers and those roles.
Reportrar var Erika Sundén och Viktor Jensen. USAs nya tullar på stål och aluminium har trätt i kraft nu på morgonen. De nya tullarna fördubblar avgifterna som president Trump införde tidigare i år, från 25% till 50%. Enligt Trump är syftet att skydda den amerikanska stål- och aluminiumindustrin. Prisökningarna på mat verkar ha stannat upp. Enligt jämförelsesajten Matpriskollen stod priserna i princip stilla i maj. Ökningen var 0,1%. Några varor ökade i pris, däribland kött, medan andra backade. Jämfört med ett år sedan har dock priserna på många varor ökat rejält, till exempel kaffe, som har blivit nästan 30% dyrare. Tokyobörsen har gått upp med 0,8% nu på morgonen. Shanghai ligger på plus 0,4% medan Hongkong stigit med 0,7%. Dollar just nu 9 kronor och 62 öre medan en euro kostar 10 kronor och 94 öre. Vidare i P1-morgon.
Och vi ska till Sicilien med hjälp av Vetenskapsradion och Joakim Lindvall.
Ja, för Italiens bönder är hårt drabbade av klimatförändringar. På Sicilien överger lantbrukare traditionella grödor som citroner och apelsiner till fördel för mer tropiska växter. Och i världens nordligaste kaffeodling utanför Palermo är bönorna redo att skördas.
Ecco. Ecco. Guarda, siamo fortunati.
Andrea Moretino plockar ett mörkrött bär från en av plantorna i sitt växthus och öppnar det. Inuti ligger 3 små kaffebönor och Andrea utbrister: titta, 3 bönor istället för 2. Det är ju ett lyckobär.
3 kiki.
Moretinos rosteri importerar det mesta kaffet från länderna runt ekvatorn. Men för 4 år sedan bestämde de sig för att börja odla eget. Det hade inte varit möjligt utan klimatförändringar, säger Andrea.
Queste nuove condizioni climatiche ci siano delle nuove opportunità.
Längre och varmare somrar och mildare vintrar gör att kaffeplantorna trivs allt bättre på Sicilien. Drygt 100 kilo bönor hoppas Andrea kunna skörda från maj till november i år. Det är bara en liten del av allt de rostar. Men något som kanske kan göra familjens kaffe exklusivt på en marknad där råvarupriserna rusar och konkurrensen om kunderna hårdnar.
Sicily Coffee.
Det här är fortfarande ett experiment. Sicilien har också fått mer extremväder. Snabba temperaturväxlingar, skyfall och tornados som inte alls är idealiska för kaffeodling. På Palermos universitet är hydrolog Leonardo Noto skeptisk till nya satsningar på värmetåliga grödor som kaffe, mango och avokado. Visst, Sicilien går mot ett tropiskt klimat, men utan tropiska regn, påpekar han.
Without the amount of rainfall typical of tropics, okay? So this is the problem.
Och reporter här var Marie-Louise Kristula, och mer om hur Siciliens bönder försöker klimatanpassa sig kan du höra i Klotet i SR Play. Det finns enorma mängder uran naturligt i världshavens vattenmassor, mycket mer än i de kända tillgångarna på land. Och nu har en kinesisk forskargrupp förbättrat tekniken för att utvinna uranet direkt ur vattnet för att säkra tillgången till kärnbränsle. Ted Lind är kärnkraftsexpert på Energiföretagen.
Det är ju ett intressant forskningsområde som har pågått under en längre tid, intensifierats kanske de senaste 10 åren, där man helt enkelt försöker utvinna uran ur havsvatten, inte ur havsbotten eller något sånt, utan flytande havsvatten bara.
Och hör mer om det här i Vetenskapsradions nästa sändning.
Nu ska vi till Gaza, där människor levt under bomber och matbrist i över 600 dagar. Och igår dödades 27 människor vid en matdistributionscentral i södra Gaza, vilket ledde till starka fördömanden och krav från FN på en oberoende utredning. Och vi har bett vår medarbetare Sami Abu Salem i Gaza att beskriva en dag i Gaza. Berättelser som kommer att publiceras i appen SR Play under dagen. Men redan nu ska vi få några av de vardagsbilder som Sami skickat från Gaza till vår korrespondent Cecilia Udén.
Hi Cecilia, I have begun my day with filling water.
Vattenbilen kommer till Samis kvarter med färskt dricksvatten. Kranvattnet går inte att dricka i Gaza. Och folk trängs nu runt tankbilen, berättar Sami, för att fylla sina dunkar. Några springer efter bilen.
Charity truck is coming with the fresh water for drinking. People are running carrying.
Samis 6-åriga dotter Leila är med och hon bär en av dunkarna. Sami säger att han har sett att hennes tandkött inte är tillräckligt rött.
Leila is with me and I notice that the color of her gum is not red enough. And it is an indication that her blood is not good. I mean, no enough hemoglobin. That's why I bought for her food supplement.
Blekt tandkött är ett tecken på lågt hemoglobinvärde eller anemi, säger Sami. Och han har köpt näringstillskott till Laila, sånt som tidigare delades ut gratis av FNs flyktingorgan UNRWA, men inte längre eftersom Israel har förbjudit UNRWA. Sami säger att alla i hans familj är svagare på grund av matbristen. Sami själv orkar inte längre lika mycket. Han har tappat 10 kilo.
In general, our bodies are weaker than before. And my kids, they lose their weight. Me also, I lost about 10 kilograms because of lack of food.
När Sami och Leila kommer hem med vattendunkarna är det stor uppståndelse utanför deras hus. Grannen har just återvänt från Rafah i södra Gaza dit han åkte för att få en matkartong vid en av den kontroversiella organisationen GHFs utdelningsstationer. Men grannen och tusentals människor som köat sedan gryningen i Rafah blev beskjutna.
He told me that one in front of him has been shot to his head while they were laying down. He said shooting from quadcopter, from tank, from whatever.
Grannen Abdul Kahlout åkte redan dagen innan till Rafah för att komma tidigt till matutdelningsstationen. Vi Vid 4 på morgonen började skottlossningen, säger han. Folkmassan som hade övernattat under bar himmel besköts från israeliska drönare, quadcopters och stridsvagnar, säger han. Vi kastade oss på marken och började krypa. Han som kröp bredvid mig blev skjuten i huvudet, säger Abdul Kahlout. FN kräver en oberoende utredning. Det är oacceptabelt att hungriga palestinier måste riskera sina liv bara för att få tag på lite mat, sa FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Israel kallar uppgifterna Hamas propaganda. Men Israels militär har medgivit att deras styrkor öppnade eld mot en mindre grupp misstänkta i närheten av matutdelningsstationen när de personerna rörde sig hotfullt mot israeliska soldater och avvek från den väg som Israel tillåtit. Samis granne Abdul Kahlout lyckades fly med bland annat 4 kilo mjöl och kex och makaroner som han tog hem till sina hungriga döttrar. Men grannen säger att han aldrig kommer att göra om det här. Maten vi fick är dränkt i blod, säger han. Efter att ha lyssnat till grannens skräckfyllda vittnesmål från Rafah går Sami för att köpa ved.
We are going to make some food, but there is no cooking gas and no fuel. That's why I'm going to buy some wood.
Veden som säljs är inte riktig ved utan itusågade möbler, stolar, bord, sängar, garderober som har hittats i rasmassorna.
From the rubble of the destroyed houses.
Folk letar efter träbitar i rasmassorna, säger Sami, och vissa letar också efter annat, pengar och smycken, för det är många familjer som bara har lämnat allting och flytt.
And others go to the rubble to look for some jewelry and cash.
På vägen hem ser Sami en man som har brett ut sina böcker på gatan. Han säljer ut sitt bibliotek. Är det någon som läser böcker i Gaza nu för tiden?
Just he put the box in the middle of the street. I asked him, do people still read?
الناس صارت تقرا لهدف واحد هروب من الواقع المؤلم اللي بنعيشه فقط صارت تقرا الروايات.
He said, yes, in the past people used to read religion and politics, but now they read novels to escape from reality. They don't believe anymore in politics or in religion or anybody who is playing with their thoughts.
Ja, just nu läser människor i Gaza romaner för att fly verkligheten. De har slutat köpa böcker om politik och religion. De är trötta på att föras bakom ljuset, säger bokförsäljaren. Han säljer ut böckerna billigt, billigare än ett pitabröd, men medger att de flesta skulle föredra ett bröd. Det finns inget som låter mer än en kurrande tom mage, säger han.
And he pointed at his abdomen and he said nothing louder than the rolling of stomach.
En av kunderna får reda på att Sami spelar in för Sveriges Radio och undrar då om Sami känner till Sveriges viktigaste författare August Strindberg, eller Zetterberg som han uttalade.
Strindberg.
Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Stockholm.
Och Studio 1 i eftermiddag ägnar en stor del av sändningen åt situationen i Gaza. Vi kommer få höra röster direkt från platserna där nödhjälpen ska delas ut. Och vi ska även få höra svenska politiker om diskussionen kring vilken hållning Sverige och EU ska ha mot Israel om situationen för civilbefolkningen inte förbättras. I Studio 1, alltså eftermiddag efter klockan 16.
Vilka blir de i år? Och vilka ser du fram emot att lyssna på? Den 11 juni är det äntligen dags att avslöja namnen på årets sommarpratare. 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Då har det blivit dags för Kulturnytt. Mina Benajsa, vi ska få höra om en ny Rocky-dokumentär.
Ja, om Sweden Rock som ju drar igång idag. Det ska, den här filmen handlar om historien bakom mer om en stund. Först ska det handla om att stiftelsen som äger konstnären Hilma af Klints verk nu granskas av Länsstyrelsen som vill undersöka om avtal och utställningar varit förenliga med dess stadgar.
Länsstyrelsens frågor, de är mycket relevanta och de borde ha besvarats för länge sedan.
Erik af Klint är släktens huvudman och ordförande i stiftelsens styrelse, något som bestäms i dess stadgar.
Nu hoppas jag att Hilmas livsverk ska skyddas mot fortsatt misskötsel.
Bilden av misskötsel är han ensam om i styrelsen. Men Erik af Klint menar att försäljningen av digitala versioner av verken, så kallade NFT-er, och planer på ett försäljningsavtal med en internationell gallerist är oförenliga med stadgarnas begränsningar rörande försäljning.
Att sätta stiftelsens bästa i första rummet har man inte gjort.
Hilma af Klint ansåg sig delvis måla på uppdrag av andevärlden. Och stadgarna som skapades av Erik af Klints farfar ger därför styrelsen i uppdrag att hålla konsten tillgänglig för den som söker andlig kunskap och se till att den inte missbrukas. Och då kan den inte som idag visas på museer världen över, säger han.
Det intressanta är att i den här stiftelsen så är andlighet stadgad. Kan du förstå? Men det är ju för att farfar levde i en annan tid. Hilma levde i en annan tid.
Varg Gyllander är anlitad som talesperson för den styrelsemajoritet som Erik af Klint kallar sin motpart.
Ja, styrelsemajoriteten är trygg i att man har gjort rätt saker. Men juridiska prövningar är juridiska prövningar och vi får se vart det här leder.
En liknande process pågår parallellt i tingsrätten och båda, säger han, är skadliga för stiftelsen. Och nu åläggs man av Länsstyrelsen att lämna in en omfattande dokumentation i augusti.
Ambitionen är att lämna in det i den tid som Länsstyrelsen begär. Men det finns i nuläget ingenting som tyder på att vi inte kommer uppfylla Länsstyrelsens krav.
Varg Gyllander, talesperson för stiftelsestyrelsens majoritet, reporter Anton Wennerbrandt. Många mindre friskolor klarar inte de nya lagkraven på skolbibliotek, det visar en kartläggning från P4 Gävleborg. Linus Sandberg är rektor på Söderhamns friskola.
Vi är en rätt liten skola och det, jag tror att det är en stor utmaning för de mindre skolorna, både de kommunala och friskolorna.
Syskonen Mehmet och Eymen Aslani, 10 och 8 år, visar lågstadiets bibliotek på Söderhamns friskola. Storebror Mehmet visar sitt senaste boktips.
Det är om typ några barn som kör fotboll och sånt.
Tycker du om att läsa böcker?
Ja, typ lite.
Deras skolbibliotek lever inte upp till de nya lagkraven som gäller från 1 juli, där det krävs bemannade skolbibliotek med fackutbildade skolbibliotekarier. Och de är inte ensamma. Av totalt 24 friskolor i Gävleborgs län har hälften svarat på P4 Gävleborgs enkät. Ingen av dem kommer att ha en fackutbildad skolbibliotekarie på plats i juli. Och den nya lagen är en utmaning, säger Linus Sandberg, rektor och huvudman på Söderhamns friskola.
Jag tycker inte att man har sett till de mindre skolorna i den här frågan. Hur ska det fungera på en mindre skola? Det finns ju byskolor med liksom 30 elever i Sverige. Och hur ska en sån skola kunna ha en utbildad bibliotekarie på plats? Det ser jag inte hur det ska kunna gå till.
Reporter här Josefin Nygren, P4 Gävleborg. Idag så inleds Anrika-festivalen Sweden Rock som nu också blivit dokumentärfilm. Sweden Rock och festivalgeneralen heter den och skildrar såväl framgångar som motgångar för festivalens grundare Ingolf Persson.
Första utmaningen var ju att övertala Ingolf att medverka. Det tog sin lilla tid. Men sen har han släppt loss på spelet.
Filmen berättar i ett raskt tempo om vad som fick en Volvo-arbetare och musikälskare i Olofström att starta rockfestival i Lilla Blekinge för 30 år sedan. Per-Anders Rydelius, själv från Olofström och uppvuxen med Sweden Rock, går till botten med festivalen sedd ur grundaren och kyrkultsbon Ingolf Perssons perspektiv. Men vad fick då Per-Anders Rydelius, som inte ser sig själv som hårdrockare direkt, att bli sugen på att göra filmen?
Han har alltid varit en profil liksom, i bygden och betytt mycket för oss som gillar livemusik. Och jag var på jukebox på hans skivaffär och jag fick låna skivor ibland av honom när jag sände, jag hade ett närradioprogram i Olofström när jag var 16-17 år som heter Radiokulturforum. Nej, så jag har följt honom genom åren och alltid varit lite sådär nyfiken på vem den där mannen som har byggt upp den här fantastiska festivalen.
Och reporter här Henrik Olsson, P4 Blekinge, och filmen den finns att se på SVT Play. Pia.
Tack för det, Minna Benajsa. Ja, Unsainted med Slipknot, ett av banden som kommer att spela under årets Sweden Rock som vi hörde om här i Kulturnytt också. En av Sveriges största musikfestivaler som inleds om några timmar i Norge utanför Sölvesborg i Blekinge. Uppemot 70 000 personer väntas besöka festivalen under de 4 dagar den pågår. Så vi undrar, hur gör man för att få ut det mesta och bästa av festivalen? Och vi tänker att vi ska få lite hjälp av dig, Dregen. God morgon! Ja, vi har just nu tappat kontakten med Dregen, men vi fortsätter att få fatt på honom och så ska vi istället prata med Naomi Lund från Tommelilla. Hej!
Hej!
För du ska nämligen, du är 15 år och trots din unga ålder så har du då redan varit förband åt en bandkollega till Dregen. Och du ska vara med på ett Sweden Rock-kollo för tjejer mellan 14 och 17 idag, eller hur?
Ja, vi har varit här nu i 2 dagar blir det.
Vad har ni gjort då?
Vi har, första dagen fick vi lära känna varandra lite. Och sen så har vi blivit indelade i band. Och i de här banden så har vi fått skriva en egen låt som vi sen ska framföra idag.
Hur gick det till då? Gick det bra att skriva den där låten eller?
I början var det lite stelt eftersom att vi inte riktigt känner de alla som är här. Liksom. Och vi hade ju liksom snackat med vissa, så vissa man kände mer eller mindre. Så det var lite jobbigt i början att försöka komma på och lyssna på alla och liksom få ihop någonting. Men det har gått bra nu.
Mm. Vad handlar det om?
Det handlar om att sommaren inte är här än, och sen så har vi rimmat lite på det och fått ihop någonting.
Och varför blev det just rockmusik för dig då?
Jag har alltid lyssnat på det sedan jag var liten genom min pappa. Och sen så har jag spelat i band sedan jag var 12. Så jag har alltid haft det liksom runt mig.
Mm. Vad är det du gillar med rock?
Jag gillar att Men det är lätt att få fram känslor, och det kan verkligen handla om allt. Man kan få fram ilska, kärlek. Alltså det går verkligen att använda sig av så mycket känslor när man skriver rockmusik. Liksom.
Stanna kvar där, Naomi Lund från Tommelilla. För nu har vi fått kontakt med Dregen, hoppas jag. Är du där?
God morgon, jajamän.
God morgon, jag hörde att du sitter i din hammock och dricker kaffe.
Ja, jag är faktiskt är något nyvaken, men det är, ja, det var ju som hon sa där, sommaren är inte riktigt här än, känns det så. Men Sweden Rock brukar ju vara ett klart sommartecken i alla fall.
Mm, och du har ju spelat på den här festivalen många gånger, men nu ska du vara sidekick när P4 Live sänder från området. Men du, med din erfarenhet av den här festivalen, om du skulle ge oss de bästa tipsen på hur man får ut det mesta, hur börjar man?
Oj. Ja, det är ju alltid, jag vet inte om man ska, alltså glatt humör, oömma kläder. Sen är det ganska bra att vara någorlunda utvilad innan, för att det är ju lite som att köra en sån där novemberkåsan, fast för musiker eller för publik liksom. Det kan bli lerigt och sådär liksom, men jag gillar att gå på festivaler och upptäcka nya band, alltså, förutom de här största banden som alltid står högst på, eller liksom störst på affischerna, så är ju en festival ganska, det är som att liksom gå i ett bibliotek och bara liksom förkova sig en massa och titta på massa nya saker. Man kan liksom gå mellan scen och scen och liksom upptäcka massa nya band, det gillar jag.
Hur många scener ungefär är det då som man har att välja på?
Ja, du, jag vet inte vad de har igår, men det brukar väl vara två liksom såna här mainstays. Det är ju massa olika små, så det är avplackar någon 6-7 olika scener. Och det är liksom hela tiden på de där, så att ja, det finns mycket att kolla, och sen är det alltid något jävligt man missar också. Som, men, ja. Mm.
Men med tanke på då att det är så många både nya och mer etablerade band, mm, och man vill hinna se så mycket som möjligt, bör man kanske göra ett litet schema?
Det är ju bra. Schema är alltid bra. Schema är bra, och sen så just så brukar jag ju så här liksom ta med vänner och sånt, men det behöver man inte. Det är så jävla trevlig festival, så jag tror att de flesta besökarna kommer ju hem med nya vänner på något sätt också. Så att, ja, men det är liksom en väldigt, det är väldigt proffsig festival liksom. Nu ska inte jag jinxa det här, men det kommer liksom inte hända att det är liksom massa sexuella trakasserier eller liksom massa alltså slagsmål. Alltså det är liksom,
det är ett proffs på scen.
Ja, det är liksom, det är proffs på scen och det är proffs i publiken liksom.
Ja, vad är det för publik? Är det alla åldrar eller?
Ja, den är nog lite speciell också. Alltså rockpubliken är ju speciell, men just Sweden Rock, det är ju många säkert som har varit, alltså jag spelade till och med på festivalen innan det hette Sweden Rock, då var det Karlshamnsfestivalen på 90-talet, och jag tror att många är liksom, har varit där varje år sedan dess. Så jag ska nog säga att du kommer se publiken tre generationer liksom. Det är liksom farsan med sin son och med dottern på axlarna liksom. Så att, ja, det är lite speciellt. Det är ju sånt man inte riktigt får på kanske. Du ska inte vara Way Out West eller något sånt där liksom. Den är... Det
finns många olika festivaler för olika
smaker, ja, säger vi då. Man får göra ett schema på dem också.
Ja, och det kommer man ju då höra som sidekick när P4 Live sänder därifrån. Naomi, som har varit på Sweden Rock Call och för tjejer, vad ser du mest fram emot nu på den här festivalen?
Vi ska ju få träffa band och vara backstage, och det kommer vara jättekult att se liksom hur det är. Ja, men som liksom band och artist lite bakom scen och så också. Mm. Och sen så också att få titta då när några band spelar.
Mm. Vi ska säga innan vi slutar också att du har ju varit förband åt Regens kollega Nicke Borg. Vi hinner tyvärr inte prata mer om det nu, men det var kul att få höra er båda två, Naomi Lund från Tommelilla och Dregen.
Ja.
Hoppas ni får en härlig festival nu.
Det ska vi ha.
Ha det bra. Hej då. Här ska vi nu få nyheter från Ekot med Elisabeth Lidén. Klockan är 8.
Misstänkt mordbeställare i Uppsala fick inget reseförbud och försvann utomlands. Sydkoreas nyvalde president svärs in och maktskifte till en mer liberal regering väntar. Och nu inleds Sweden Rock Festival i Blekinge. Och trots sänkt terrorhotnivå förändras inte polisens arbete. Och det är morgonens rubriker. Ja, den 25-åring som anhölls misstänkt för att ha beordrat trippelmordet i Uppsala släpptes utan att få reseförbud, trots fortsatta misstankar. Enligt uppgift till P4 Uppland och Ekot försvann mannen kort därefter utomlands. Polisens gängexpert Gunnar Appelgren tycker att reseförbud borde användas oftare.
Det blir svårare, man kan inte flyga ut om man inte har passet med sig och lite sånt där.
När polisen kritiserats för att inte komma åt de som beordrar våldsdåd i gängmiljön har man ofta hänvisat till att anstiftarna gömmer sig utomlands. Så här har till exempel rikspolischef Petra Lund sagt till Ekot i januari.
Vi behöver komma längre upp i själva kedjan och ytterst till anstiftarna. Vi måste få hem dem.
Men P4 Upplands och Ekots granskning visar att även när misstänkta anstiftare är i Sverige och grips så kan de lämna landet. Det här hände i fallet med trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala i slutet av april.
Kort efter så greps en 25-årig man misstänkt för att ha beställt morden. Han nekar till brott och släpptes några dygn senare. Men eftersom han fortfarande är skäligen misstänkt för anstiftan finns det en möjlighet i lagen att besluta om reseförbud i samband med frisläppandet.
Men åklagaren fattade inget sånt beslut. Och enligt uppgifter från ett flertal poliskällor till Sveriges Radio så lämnade mannen omedelbart landet efter att han släppts. Statsåklagare Andreas Nyberg är den ansvariga åklagaren.
Min bedömning var att misstankaren inte är tillräckligt stark för att belägga honom med reseförbud.
Hur bedömer du möjligheterna nu att i efterhand få hit honom till Sverige om ni genom telefontömningar eller vittnesmål till exempel skulle få ihop mer bevisning kring att det var han som beställde mordet?
Det får vi ta då i så fall.
Med facit i hand då, med tanke på att han lämnade landet?
Enligt min bedömning så är det rätt beslut utifrån förutsättningar som var då.
Har ni tappat bort honom?
Det är ingenting jag vill gå in på.
Poliskommissarie Gunnar Appelgren menar att reseförbud generellt är ett av de verktyg som kan försvåra för kriminella.
Det är synd om det är viktigt för en utredning att man får chansen att sticka iväg och försena utredningsåtgärder om man har möjlighet att förhindra det.
Reportrar var Hugo Miller och Erik Svedberg på P4 Uppland och Alexander Galliano och Kina Pojanen på Ekot. I Gaza pausar idag en hjälporganisation utdelningen av nödhjälp. Beslutet kommer efter att palestinier dödats av israeliska styrkor nära platser för matutdelning de senaste dagarna. Och i Gaza är hungern stor. Där finns vår medarbetare Sami Abu Salem som försökte hindra sin son från att riskera livet.
Pappa, jag klarar mig, säger Karim medan drönaren surrar ilsket ovanför dem. Och säger Karim, vår granne kom ju hem helskinnad med en hel kartong mat. Ja, säger Sami, men två män som var alldeles intill honom dödades med ett skott i huvudet. Enligt grannen som var på plats besköts folkmassan som väntade på mat med drönare och stridsvagnar. Israels militär undersöker händelsen men lägger skulden på Hamas. FN har krävt en oberoende utredning. Det är farligt, Karim, säger Sami. Jag är rädd om dig, du kan bli skjuten, du kan också bli rånad eller dödad av någon som vill åt dina säckar med mjöl och ris och knivhugger dig. ...18-årige Karim försöker insistera och säger att han inte vill vara en feg ynkrygg som inte kan bidra till familjeförsörjningen. Dessutom är vi alla hungriga. Hur länge kan man leva på en burk bönor, säger Karim. Välj mellan bönor och död, svarar Sami irriterat. Och när 18-åringen fortsätter att tjata skriker Sami åt honom så att han överröstar den surrande drönaren. Karim, du får inte. Det är slut på den här diskussionen.
Jag var tätt i Karim!
Kallas, la yani la!
Senare på kvällen skriver Sami ett meddelande till mig att i det här fallet är jag emot demokrati i hemmet. Karim kommer inte att våga gå emot min vilja trots att han är 18 och jag skäms inte över att vara diktator just idag. Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Stockholm.
Och idag gör vi en större satsning kring Gaza i P1 och i vår app Sveriges Radio Play. Idag svärs Sydkoreas nyvalde president Il Jae-myung in. Och det innebär ett maktskifte från en konservativ regering till en mer liberal i en av regionens få demokratier. Lättnaden var stor bland IS anhängare efter vinsten, men det fanns också oro.
Det var glädje och lättnad bland Lee Jae-myungs anhängare utanför parlamentet i Seoul i natt när det stod klart att deras kandidat vunnit presidentvalet. Jag är helt till mig. Äntligen är Sydkorea tillbaka till normalitet. Nu kan vi börja arbeta med det här landet och det känns som att vi medborgare är de som bestämmer igen, säger Moon Aremia som är 30-årsåldern. Hon uttrycker en åsikt som delas av många efter att valet var klart i natt. Att den sydkoreanska demokratin visat sig motståndskraftig efter den politiska kris som präglat landet sedan den nu avsatte presidenten Yoon Suk-yeol införde militärt undantagstillstånd i vintras. Lee Jae-myung, som företräder Demokratiska partiet, vann till slut med en rejäl marginal över motståndaren, den konservativa Kim Mun-soo. Lee Jae-myung fick nästan 50% av rösterna och högst antal röster som någon presidentkandidat fått i ett val i Sydkorea sedan man införde demokrati. Men Kim Mon-soo fick drygt 41% av rösterna och det visar på den stora polarisering i landet som kommer att bli en av den nya presidentens första utmaningar. Klyftorna är så djupa nu. Jag oroas att det kommer bli svårt för honom att lösa det, säger en tjej som väntar på att Lee Jae-myung ska dyka upp på valvakan. Lee Jae-myung möttes av jubel när han kom dit efter midnatt. I sitt första tal till sydkoreanerna lovade han att ena landet. Han sa också bland annat att han kommer att söka dialog med Nordkorea. Den nya presidenten står inför en lång rad utmaningar, såsom de handelstullar som USA hotar med och som kan skapa väldiga problem för den sydkoreanska ekonomin. Ovanpå det, hög arbetslöshet bland unga, korruption och världens lägsta födelsetal. Moa Kärnstrand, Seoul.
Idag inleds rättegången mot den svenskfödde IS-terroristen Osama Krayem som misstänks för att ha deltagit i mordet på en jordansk pilot i Syrien vid årsskiftet 2014-2015. Enligt Rina Devgun, som är åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, har det varit utmanande och tidskrävande att komma fram till rättegång.
Ja, men det finns väldigt många svårigheter. Det är utomlands i en konfliktzon. Det har gått väldigt lång tid. Om man ser till den här filmen så är det också en person som är nästan till helt maskerad.
En propagandafilm från avrättningen av den jordanske piloten i Syrien spelar en stor roll för åklagarnas bevisning. Den anklagade, IS-terroristen Osama Krayem, som är född i Malmö, har enligt åklagaren själv skrivit på Facebook att han var med vid avrättningen och att han syns på filmen. Men han nekar till att det ska ha gått till på det sätt som åklagaren påstår enligt hans försvarsadvokat. Osama Krayem är dömd till 30 års fängelse respektive livstidsfängelse för sin medverkan vid terrorattentaten i Paris 2015 och i Belgien 2016. Det här blir första gången som en svensk domstol behandlar två brott, terrorism och grovt krigsbrott, i samma åtal. Åklagare Rina Devgun igen.
Och det är också en viktig signal att reser du till en väpnad konflikt, oaktat om du är en del av en terroristorganisation eller inte, så kan lagföring ske på det här sättet.
Reporter var Margareta Svensson. Vi byter ämne. Prisökningarna på mat verkar ha stannat upp. Enligt matpriskollen höjdes priserna på livsmedel med 0,1% i maj jämfört med i april. En del priser sjönk, till exempel på frukt som minskade med 3%. Men några varor ökade dock i pris även i maj, däribland kött. Exempelvis ökade priset på köttfärs med 2,3%. Jämfört med för ett år sedan så har dock priserna på de flesta varor ökat. Till exempel är kaffe nästan 30% dyrare än för ett år sedan.